En viss koppling till förra söndagens predikan blir det idag. Tänker du, men jag var ju inte här. Nej, synd för dig. Men du kan lyssna på den. Har du missat det, gå in på vår hemsida och lyssna på förkunnelsen som ligger där. Du kan även ha en poddapp i din telefon, så får du automatiskt nya predikningar in i den. Det är strålande, det bara drösar in nya predikningar i telefonen. Så man fyller upp minnet ganska fort om man vill det. Och kan man lyssna på massa bra undervisning. Förra söndagen talade Pernilla utifrån rubriken "Det handlar inte om dig". Man är ju sig själv närmast, brukar man ju säga. Och det är man ju. Man är ju jättenära sig själv hela tiden. Men hon talade om att få ett perspektiv där inte hela tiden utgår från mig och mitt. För att det finns ju en risk att min tro också blir ganska jag-centrerad. Att min tro handlar om mig. Det är liksom jag, mig och mitt och min tro på Gud, vad jag ska göra. Och en risk i det är ju att när mitt liv dyker lite grann. När jag hamnar i svårigheter, när livet gör ont, när det inte blir som jag har tänkt, så kanske min tro och min tillbedjan dyker också. Gud, var tog du vägen någonstans? Vadå? Tillbe, tacka dig. Det ser ju ut så här i mitt liv. Jag har väl ingenting att tacka dig för. Eller? Och då sa Pernilla så här, att det kan finnas hos oss en tanke, lite grann det här i bakhuvudet, att det är ju Guds jobb att ta hand om mig. Gud, du ska ju ta hand om mig. Jag tycker att du sköter ditt jobb lite halvdåligt. För det är ju svårt. Gör något då. Fixa. Men så landar hon i det att det är ju inte Guds jobb att ta hand om dig och mig. Gud finns inte till för mig, utan jag finns till för honom. Och vi ska läsa en text idag som är exempel på människor som trodde även när det inte blev så bra. Eller när de inte visste hur det skulle bli, utan de trodde trots osäkerheten. De trodde, fast det såg ut som att det här blir ju inte så bra. Det är ju inte svårt att ropa halleluja en solig dag. Och eftersom det har varit soligt i en månad nu, så måste vi alla leva en slags ständigt halleluja. Jag menar, alltså, när det går bra, det är klart att det är underbart liksom. Eller kom jag hit till kyrkan och lovsjunger Gud bara liksom för att nu är jag tacksam för att det är bra. Det funkade. Därför lovsjunger jag dig, Gud. Men nu är det lite kämpigt. Det här gick fel. Det här gjorde ont. Det här var svårt. Här är det mörkt. Jag fattar inte. Lovsjunger jag då också? Eller inte? Vi ska läsa om några människor som tror inte på grund av, utan också ibland trots hur det blir. En händelse, en riktigt god söndagsskolberättelse. Christian, är du här någonstans? Där sitter han. Jag berättade för honom tidigare. Liksom, jag sa, det här är din favoritberättelse, Christian. För jag vet att han har kört många gånger. Nästan. En av dem. Det handlar om tre unga män och en riktigt, riktigt varm ugn. Jag berättade för Nea, Pernillas dotter här innan. Jag ska predika om det här idag. Du vet, de här som var i ugnen. Det står om dem i min bibel också, sa hon. Och det står i din bibel också. Vi är i Irak. 2500 år sedan. Då hette det Babel. För Babylonien är det stora riket, det är stormakten. De har intagit hela Israel, så Israel är på ett sätt utraderat från kartan. Och som många stormakter har gjort genom tiderna, så härskar man genom att söndra. Man deporterar människor, så det sker tre stycken deportationer när man egentligen tömmer Israel på folk och sprider ut dem. Så att vi hamnar i Irak, nuvarande i Babel, där Daniel och hans tre vänner blir skickade till. Daniel är ju han som blir slängd i lejongropen sen. Lejongropen är efter den här händelsen vi ska läsa om. Och jag tänker så här, Daniel var nog ganska inspirerad av sina vänner. Vi läser ifrån Danielsboken kapitel 3 och några versar framåt. Kung Nebukadnessar lät göra en staty av guld, 60 alnar hög och 6 alnar bred. Den lät han ställa upp på Duraslätten i Babels hövdingdöme. Sen sände han bud och kallade samman satraper, landshövdingar och ståthållare, fogdar, skattmästare, domare, lagtolkare och alla andra makthavare i hövdingedömena för att de skulle komma till invigningen av den staty kung Nebukadnessar hade låtit ställa upp. När de stod framför den utropade en härold med hög röst: "Detta är befallningen till er, ni folk och stammar och tungomål. När ni hör ljudet av horn, pipor, citror, lyror, saltare, säckpipor och alla andra slags instrument ska ni falla ner och tillbe den staty av guld som kung Nebukadnessar har låtit ställa upp. Men den som inte faller ner och tillber ska genast kastas i den brinnande ugnen." En staty som är 30 meter hög, uppställd på slätten. Han sammankallar hela liksom regering och riksdag och landshövdingar och alla i offentlig sektor. Och går ut på Instagram och Facebook och säger: "Nu ska alla komma hit och böja sig för den här statyn." Lite roligt att det står säckpipor. Jag trodde det var skottarna som uppfann den, men det fanns tydligen redan då. Här har vi ett exempel på när makten, alltså det är ett yttre tryck på människor att anpassa sig. Ett yttre tryck på att här ska ni tillbe, det här ska ni värdesätta, det här ska ni falla ner inför. När vi idag i vårt samhälle, i vår tid, så reser man inte så mycket statyer. Utan istället så kanske det är: tänk så här, tyck så här, värdera så här, lev så här. Då är det okej. Om inte, så kan det bli svårt. När den här befallningen ges så är det tre människor som säger: "Nej, det kommer inte att hända." De här tre människorna, det är inga bönder ute på landsbygden som bor i en liten håla så där till vänster om avkroken. Utan de här tre, de är ganska högt uppsatta i riket, i det offentliga. De är kända. De är dessutom snygga, står det. I början på Danielsboken, när de ska välja ut några, så ska de titta efter stiliga män som ser bra ut. Så de är snygga och de är ganska högt uppsatta i det offentliga. Så det är inga doldisar. Och de vänder sig mot det här. Och rapporten går tillbaka till kung Nebukadnessar. Från vers 12 och framåt. Då säger de så här: "Nu finns här några judiska män, Sadrak, Mesak och Abednego, som du har satt att förvalta Babels hövdingdöme. Dessa män sätter sig över ditt påbud, o konung. De dyrkar inte dina gudar och tillber inte den staty av guld som du har låtit ställa upp." Då befallde Nebukadnessar i vred och förbittring att man skulle föra fram Sadrak, Mesak och Abednego. Och när man fört fram dem inför kungen sa Nebukadnessar till dem: "Är det sant att ni, Sadrak, Mesak och Abednego, inte dyrkar mina gudar och inte tillber den staty av guld som jag har låtit ställa upp?" "Men allt är nu väl om ni faller ner och tillber den staty som jag har låtit göra. När ni hör ljudet av horn, pipor, citror, lyror, saltare, säckpipor och alla andra slags instrument. Men om ni inte tillber ska ni samma stund kastas i den brinnande ugnen, och vilken gud ska då kunna rädda er ur mina händer?" Det är en offentlig handling av protest. Vi vet ju inte riktigt hur det sett ut. Men i filmer som har gestaltat det här, eller i seriebiblar, så är det en stor slätt. Och sen så är det en jättestaty. Och mängder med människor som böjer knä inför Nebukadnessars staty. Förutom tre stycken som syns ganska tydligt. Vi böjer oss inte. Nebukadnessar, han är ju... Ja, han är väl lite bussig i alla fall. För han säger så här, ni får en chans till. Vers 15 ute på kanten här. Allt är nu väl om ni ändrar er. Ni får en chans till. Ni kanske drogs med lite grann. Ja, det är kul liksom, var lite protestera lite grann. Men hörni, skärp till er. Men vi ser ju på deras respons att det här är inte bara någon så här liten kul idé, utan ett väl genomtänkt beslut. Det är välgrundat. Det fanns en övertygelse, en tro hos dem som inte var situationsbunden. En tro, en övertygelse att vi följer honom. Oavsett vad som händer här. Ett väl genomtänkt beslut. För att de svarar kungen så här från vers 16 och framåt. Då svarade Sadrak, Mesak och Abednego kungen. O Nebukadnessar, vi behöver inte svara dig på detta. Men om det blir så, alltså om det blir så att du slänger oss i ugnen, så är vår Gud som vi dyrkar mäktig att befria oss ur den brinnande ugnen och att befria oss ur din hand, o konung. Vilken tro på Gud! Det här är ju fullständigt omöjligt. De ska slängas i en brinnande ugn och säger, Gud kan allt! Och vi brukar ju sjunga här ibland. För vår Gud är allting möjligt. Och ibland kanske man tänker efter. Jag hoppas att du gör det ibland när du sjunger. Tror jag verkligen på det här? Det är ju jättelätt att sjunga och en glad melodi. Och Rebecka står där och sjung med, alla är glada för vår Gud. När du står framför den brinnande ugnen, sjunger du samma sak? De gör det. De letar upp G-dur. För vår Gud är allting möjligt. De känner värmen från ugnen. Lågorna slår upp. För vår Gud all. Har jag den tron i mitt liv? Har du den tron i ditt liv? Eller är det mest fina ord? Och så kommer fortsättningen. Och det här är hela predikan idag. Det här var det som ringde i mig för ett par veckor sedan. När jag satt och funderade och bad över den här söndagen. För hur fortsätter texten? Jo, Gud som vi dyrkar är mäktig att befria oss ur den brinnande ugnen. För vår Gud är allting möjligt. Men om inte... Alltså om Gud inte gör det här undret nu. Om han inte räddar oss. Utan vi åker in i ugnen och blir till grillkol. Det säger tjuff och så är vi borta. Vet du, om inte Gud räddar oss. Ska du veta, o konung, att vi ändå inte dyrkar dina gudar. Och att vi inte vill tillbe den staty av guld du låtit resa. Det är ju helt makalöst. Det är ju strålande. Oh, vad jag önskar att det där var mina ord i mitt liv. Både den tron att för vår Gud är allting möjligt. Och att det får landa lite grann i dina liv. I den situation du står i nu. Du kanske tänker så här, jag har ett berg framför mig. Eller jag har ett mörker, en grav framför mig. Hur ska detta gå? Och att det får landa lite trons ande i det som säger, för vår Gud är faktiskt allting möjligt. Tänk på Johannas vittnesbörd. Ångest. Det är bara ett surr, det är oro, det är kamp. Och så säger det, pow. Och så kommer Guds ande med frid. Och oro och ångest försvinner och frid tar dess plats. Det är fantastiskt. Trodde du att det var möjligt innan? Nej, det händer ju inte. Men för vår Gud är allting möjligt. Jag vet inte vilket berg du står inför eller vilken grav du står inför eller vilken dimma du lever i. Men att lite grann av den tron får fylla ditt liv. Men tänk om det är så att Gud inte gör det där undret just nu som du tycker att du behöver. Tänk om det är så som det var för de här att Nebukadnessar, han slänger oss in i ugnen. Och vi brinner upp och dör. Okay? Även om det är utgången så kommer vi inte släppa taget om vår Gud. För att min tro på Gud inte är situationsbetingad. Min tro på Gud är inte beroende av omständigheterna. Om Gud gör det här eller inte. Att min tro på Gud inte är kopplad till en solig dag. När det går bra, då lovsjunger jag. När det är tungt, då är det tyst. Utan de här säger så här, Gud, om du befriar oss nu, fantastiskt, vi tror på dig. Och så säger de, Gud, om du inte befriar oss ur det här, så tror vi på dig. För det är inte Guds jobb att ta hand om mig. På det sättet. Det är inte Guds jobb att befria mig ur allt svårigheter som kommer. För vi kommer att möta kamp. Vi kommer att möta svårigheter. Livet gör ont ibland. Och Gud är inte liksom någon curlingmorsa som ska se till att allting bara går fint för mig. Gör Gud under ibland? Absolut! Du hörde ett för en liten stund sedan. Uteblir undrena ibland? Ja. Varför då? Ja, det kan du ta med honom sen. Vi kan hitta en del svar. Vi läser om att ni får inget för att ni ber dåligt, säger de i Petrusbrevet. Alltså det kan vara fel motiv. Ibland kan synd vara i vägen, ibland kan det vara allt möjligt och ibland så vet vi bara inte. Varför händer det eller inte? Vi hade kunnat läsa apostlagärningarna idag från ett antal ställen. Lärjungar som talar om sin tro på Jesus fast de inte får. Det är tryck uppifrån från samhället som säger ni får inte tala om det här. Vi gör det ändå. Okej, okay, då slänger vi er i fängelse. Okej, okay, gör det då. Ja, då gör vi det. Så då blir de slängda i fängelse. Kapitel 12 är ett spännande kapitel. Där är både Petrus och Jakob i fängelse. Okej? Okay? Och en av dem får uppleva ett fantastiskt under. Petrus sitter där och portarna öppnas och kedjorna faller av. Det bara, så glider han ut. Halleluja! Ah, Jakob då? Vad händer med honom? Jo, han blir halshuggen. Gud, vart var du nu någonstans? Varför uteblev undret den gången? Varför gjorde Gud inte ett mirakel för Jakob? Vad hände med kyrkan? Dog den då? Nej, lovsången fortsätter. Tron fortsätter. Kanske med ett stänk av sorg i över sin bror Jakob. Men det fortsätter. Tron var inte situationsbetingad. Vi hade kunnat tala om den förföljda kyrkan runt om i världen. För idag så förföljs människor för att de tror på Jesus. På många ställen. Det var en artikel i Dagen bara för ett par veckor sedan. En som skrev en krönika. Hon hade mött en vän som sa att när hon skulle bli antagen till pastorsstudier nere i Indonesien. Indonesien är en av världens största muslimska nationer. Där på olika områden är ganska eller väldigt, väldigt svårt för kristna. När hon skulle bli antagen, en av frågorna var så här: är du beredd att dö ung? Då är du välkommen att gå in och läsa till pastor. Det är situationen. Vi hade kunnat tala om Kina eller i Mellanöstern. Många ställen. Ibland så uteblir undrena som vi tänker. Ibland händer inte den här förändringen som vi önskar. Som vi tänker att det här måste ju vara Guds vilja. Att det här löser sig. Att det här blir så bra. Tänk om det inte är det. Kommer jag lovsjunga ändå? Finns det ett halleluja även den regniga dagen? När undret uteblir. Kan ta nästa bild. Har jag villkorat min tro? Gud, jag tror på dig om du gör det här. Gud, jag tror på dig om det blir så här. Då. Du kanske sitter här idag som inte har sagt ditt ja till Jesus. Som inte har sagt: Jesus, jag behöver dig. Utan du har villkorat att du får bevisa att om för att då ska jag. Alltså sätter du upp villkoren för hur Gud ska göra. Eller du som tror på Jesus, du kanske har villkorat din överlåtelse. Gud, yes, jag kommer följa dig. Jag överlåter mig helt till dig när det här har hänt. När det här har förändrats. Jag kommer följa dig helhjärtat bara det blir så där. Gud, jag ger dig mitt allt om. Gud, jag följer dig när. En tro och en överlåtelse som utgår från vad som sker med mig, omkring mig, hos mig. En ganska jag-centrerad vandring. Den här händelsen, situationen, Sadrak, Mesak och Abednegos respons lär dig och mig, uppmanar dig och mig att följa Gud handlar inte bara om när jag lyckas, när det går bra, när det sker som jag vill och hoppas, när vi kommer samman och firar gudstjänst, lite grann den bilden som Alice började med, när jag doppar tårna i vattnet. Det är ju jättelätt att ropa halleluja i kyrkan om veckan har varit bra och jag möter trevliga människor i kyrkan och musiken är lagom hög och det var en sång jag tyckte om. Ska det ligga på plats allting? Eller är tron i mitt liv starkare och djupare än så? Lovsjunger jag Gud även när allt inte är väl? Lovsjunger jag Gud när undret uteblir? Gud, om du inte räddar mig så kommer jag tacka dig ändå. Vi ska vara jätteglada för välsignelserna. Vi ska tacka honom för det goda vi har. Absolut. Vi ska fira mycket. Det goda som sker. Men om undret uteblir, förändras Gud? Nej. Är Gud ändå värd att tillbes, att lovsjungas? Min tro bygger på vem han är och vad han redan har gjort. Vår tro bygger på ett kors som restes en gång för 2000 år sedan. En som gav sitt liv. Och det förändras ju inte för att undret uteblir just nu i mitt liv. Och vem vet om det inte är så att det är för mitt bästa att undret uteblir just nu, för Gud har någonting annat i åtanke. Det vet ju inte jag. När vi läser om Sadrak, Mesak och Abednego, då har ju vi facit, eller hur? Vi vet ju vad som hände. Det visste ju inte de. För det fortsätter att de blir slängda in i ugnen. Men så dyker Jesus upp. En människoson vandrar runt med dem in i ugnen. Och de blir inte ens kläderna luktar rök. Ah, mina barn brukar vara ute med Royal bland och grilla. Och bara de är i samma liksom län så luktar kläderna rök. De är i ugnen och det luktar inte ens rök om kläderna. Så undret sker. Men det visste de inte innan. Gå tillbaka en bild, Rickard. Den texten där. Om inte, de står ju där. Lågorna är här. De tänker så här, ja, vi kanske har 30 sekunder kvar att leva. Må så vara. Men vet du vad, Nebukadnessar? De 30 sekunderna, de ger inte vi till dig. Utan de ger vi till honom. Om inte undret sker. För vet du vad? Det bygger inte på vad som händer med mig just nu. Det bygger på någonting som är mycket större. Någonting som är oförstörbart. Någonting som är evigt. Och kanske är det så. Kan du gå till sista bilden, Rickard? Nästa. Där. Du kanske behöver säga de här orden idag. Gud, jag tror på dig. Jag vet att du är mäktig. Jag vet att du kan göra under, kan förändra den här situationen och gripa in. Att den tron får landa i ditt liv. Men om det inte sker så tror jag på dig ändå. Så tänker jag följa dig ändå. Jag kommer lovsjunga dig ändå. Jag kommer ge mig till dig ändå. För det handlar inte om mig. Utan mitt liv handlar om dig. Jesus, du är centrum i mitt liv. Vill du tro på honom? Vill du följa honom? Vill du tillbe honom? Vill du överlåta dig till honom? En varm, härlig sommardag. Kanske du behöver säga, Jesus, jag ger mig till dig igen. Oavsett. Villkorslöst till dig igen. Jag vet inte hur det blir imorgon. Jag skulle behöva det här. Men om inte, så är du lika god imorgon. Du är lika stor imorgon. Du är lika fantastisk imorgon. Oavsett vad som händer med mig. Om jag har lika ont imorgon. Om jag har lika svårt imorgon. Om det är lika förvirrat imorgon. Så är du densamme. Och därför följer jag dig. Amen. Ska vi stå upp tillsammans och be? Jag ber att några förebedjare kommer fram som brukar finnas med och tjäna i det här. För dig som är ny här, vi brukar alltid vilja avrunda gudstjänsten med att ge tillfälle för dig som känner sig att jag vill att någon ber för mig. Kan vara utifrån det du har hört. Om du är här som inte har tagit emot Jesus, kanske är dags för dig att göra det. Så här, Jesus, jag behöver dig. Kom in i mitt liv. Eller att du känner att jag vill överlåta mig till Jesus på nytt. Jag hamnar lite för mycket i mig själv. Jag behöver ge bort mig själv igen till honom. Så finns det människor här. De kommer bara lägga en hand på dig och säga, vad vill du att vi ska be om? Och så berättar du det. Om du är sjuk i din kropp så tror vi att Gud kan hela. Inte bara ute på gatan i Trollhättan utan också i sin kyrka. Eller hur? Så vi har tro för att Gud vill röra vid din kropp idag. Till helande. Herre, vi tackar dig. Att du är stor, fantastisk, underbar. Och Herre, vi bekänner att du är densamme. Är samma Gud. Samma ögon som ser oss. Som såg Sadrak, Mesak och Abednego. Samma mäktiga Gud som har verkat genom historien. Som verkar fortfarande. Och här ibland får vi uppleva din kraft som bryter igenom och det omöjliga sker. Och för det tackar vi dig. Och låt det ske idag i våra liv. Gud, vi ber dig. Låt under ske idag, vi ber dig. Men här också de dagar när undret inte sker. När vi inte ser, när vi inte förstår. När det finns ett varför. Så vill vi ändå säga: Gud, jag följer dig. Jag tror på dig. Jag litar på dig. Herre, hjälp oss att vår tro får handla inte om oss själva, utan att du får vara centrum i våra liv. I Jesu namn vi ber.